Ska vi stå upp och lyssna till dagens evangelium? Ifrån Johannes evangeliets fjärde kapitel läser vi. Lärjungarna blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: "Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom: "Rabbi, kom och ät." Han svarade: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." Lärjungarna sa då till varandra: "Kan någon ha kommit med mat till honom?" Jesus sa: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat i skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda." Många samarier från den staden hade kommit i tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: "Han har sagt mig allt som jag har gjort." När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sa till kvinnan: "Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare." Amen. Så ber vi Gud att du välsignar ditt ord i våra hjärtan. Amen. Varsågod och sitt. Vi möts i vår gudstjänst idag till temat Jesus skapar tro. Och dagens evangelium är en direkt fortsättning på förra söndagens text om Jesu möte med kvinnan vid Sykars brunn. Många samarier i den här stan hade kommit till tro genom kvinnan. Nu hade Jesus stannat i 2 dagar ytterligare, och ännu fler hade kommit till tro när de hade lyssnat till honom. Och till kvinnan så sa de: "Nu är det inte längre vad du har sagt som gör att vi tror, utan vi har själva hört honom." Det var som folket inte nöjde sig med att lyssna till kvinnan, utan de ville också möta honom. De ville göra en förstahandserfarenhet, inte bara ta del av vad någon annan hade sagt till dem. Sören Kierkegaard, han sa en gång: "Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv." Kan man förklara egentligen hur tron uppstår i en människa? Kan man förklara hur olika människor förhåller sig olika till tron? Trons liv är gåtfullt, men inte godtyckligt. Tron föds och växer och utvecklas på bestämda villkor, som allt annat som växer och utvecklas. Men hur föds den? Och hur växer den? Och hur utvecklas den? Det finns en grundläggande förmåga i människan att tro som bygger på tillit. Ja, det är nästan som det är en förutsättning för livet, en del av vår mänskliga utrustning. För att kunna leva så måste vi utgå ifrån att världen är hel, att saker omkring oss fungerar på ett hyfsat tillfredsställande sätt. Och jag tror att det finns en koppling mellan den tron och den kristna tron. Vi kan se tron när det lilla barnet överlåter sig åt sina föräldrar. Tron att lita på att det finns någon som är större och starkare och som tar emot mig när jag kommer. Sångaren Ingmar Johansson skrev i en sångstrof: så tog jag det hisnande språnget på tusentals ljusårs djup och föll genom svindlande rymder mot den tillit som stavas Gud. Viktor Frankl, psykologen, terapeuten, har sagt att människans innersta och viktigaste drivkraft i livet är hennes behov av mening. Finner hon inte den, så är det som en tomhetskänsla uppstår där inne. Människan är en sökare. Det är som hon söker av ett inre tvång, och det är som hon söker hela livet. Hon strävar efter att nå ett mål, även om hon inte alltid klart ser vad målet är för någonting. Men det är som hon inte slår sig till ro förrän hon funnit det där som hon längtar djupast efter. Och när hon hör andra som säger att de har funnit, så är det som det blir en genklang också hos dem själva. Hon anar att hon är bestämd till något mer. Det är som hon står vid en gräns att överskrida och det finns någon på andra sidan som säger kom. Så går vi tillsammans. Det verkar som den längtan är nedlagd hos varje människa. Ifrån ögonblicket då vi föds. Predikaren säger i Bibeln: ja, också evigheten har han lagt ned i varje människas hjärta. Kan det vara så att människan är som ett evighetsbarn med en längtan efter att komma hem? Det är en mänsklig rättighet att själv få välja sin tro. Om man vill tro på något eller man inte vill tro på något alls. Den kristna tron kan inte övertas eller ärvas genom att man bara finns med i ett troende sammanhang. På något sätt handlar det om att göra någonstans ett medvetet val utifrån det man fått kunskap om och den erfarenhet som man har. Vägarna kan vara många och se olika ut till en tro. Ofta så växer tron fram i en växelverkan mellan mina egna tankar och möten med andra människor. Evangelisten Johannes, han skrev i början på sitt evangelium: ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Det är som Johannes vill säga, att när vi ser sonen, när vi ser Jesus, så är det som vi blickar in i Guds ansikte. Gud vet vad det är att vara människa. Inget mänskligt är främmande Gud, vare sig glädjen eller sorgen, ljuset eller mörkret, ensamheten eller gemenskapen. Ylva Eggehorn, hon skriver i en dikt: no other God has wounds. Ingen annan Gud har sår. Och det är som hon målar upp ett gudsmöte som inte väjer att komma nära livet när det inte blev som jag hade tänkt mig. Vi är inte ensamma i ett opersonligt universum. Kristen tro handlar också om gemenskap. Jesus sa: där två eller tre samlas i mitt namn är jag mitt ibland dem. Tron kan vara personlig, men inte privat. Den behöver delas för att bli levande i våra liv. För att kunna växa så behöver jag också möta andra människor och andra erfarenheter i mitt liv. Jag får pröva och jag får testa om det håller och om det fungerar. Jag får ge av det som jag har fått och jag får ta emot av andra det som de vill ge. När livet inte blir som vi tänkt oss så finns det en styrka i att veta att det finns fler som delar den tron som jag delar och som också finns där för min skull. Den kristna församlingen är ingen utställningslokal med fina skulpturer. Utan det handlar mer om en verkstad där det ständigt pågår ett arbete som väl nästan aldrig blir klart eller färdigt. Det är en bristfällig gemenskap, för det handlar om att det finns förlåtna människor. Människor som har erkänt, jag klarar inte det här på egen hand. Jag behöver någon annan, jag behöver andra att dela mitt liv med. Det är som ekrarna i ett cykelhjul. Att ju närmare ekrarna kommer navet, desto närmare kommer de också varandra. I den kristna församlingen så får man dela sitt liv. Man får erkänna och be om hjälp när man själv inte orkar eller klarar. Man firar gudstjänst och delar livet tillsammans. Att fortsätta det som Jesus började. Att fortsätta uppdraget och dela tron där man finns. Det var många som var nyfikna på Jesus när han gick här på jorden. De fyra evangelierna berättar om många människor. Det fanns en gång en rik kille som kom till Jesus för att fråga, vad ska jag göra, mästare, för att få evigt liv? Och Jesus säger till honom, det finns något som står emellan. Du äger mycket pengar. Gå och sälj det och kom sedan och följ mig. Mannen gick bedrövad iväg, står det. Vi vet inte om han kom tillbaks. En annan man som var nyfiken på Jesus var den lärde Nikodemos som kom till Jesus en natt för att fråga, är du verkligen den som vi väntar på? Är du Messias? Och det där mötet fick en avgörande förändring i Nikodemos liv. Han började att tro, fast i hemlighet. Han var en sökare som blev en finnare, men som fortsatte att söka. Nikodemos möter vi flera gånger i Jesu liv. Till sist så möter vi honom när inga andra finns runt Jesus. Då Jesus har dött. Och man undrar, var ska man lägga hans kropp? Nikodemos och några till hjälper honom till graven. Då gick det inte längre att vara anonym. Då blev tron tydlig och synlig. Mötet med Jesus innebar en förändring i kvinnans liv vid brunnen i Sykar. Hon berättade för dem som fanns i hennes stad vad hon hade mött. De tog till sig hennes ord men lät sig inte nöjas med det utan bad honom stanna kvar i deras stad ett par dagar till. Jag tror att Gud talar också i vår tid. Jag tror att Gud vill något med oss. Och vill vi lyssna så skall vi också få höra. Amen.